Nu höll vi på igår med det här ämnet, alltså att vara i Kristus respektive att vara i sig själv. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Men om någon är i sig själv, vilket är lätt gjort, så är man den gamla vanliga. Och om jag förstår det hela rätt, ni får ju naturligtvis pröva allt vad jag säger, gör det ni snälla. Men om jag förstår det hela rätt, så är det alltså så att vi är skapade i Kristus och till Kristus, alltså inte med någon egen rättfärdighet. Utan till ett totalt beroende av hans rättfärdighet, att den ständigt får påverka oss till rättfärdighet i våra liv. Om det nu är så här, vilket jag alltså tror, så infinner sig ju en väldigt dråplig slutsats. När vi lyssnar till folks syndabekännelser så handlar 99%, vågar jag påstå lite fräckt, om detta: gode Gud, förlåt mig att jag inte kan hålla lagen. Vilket ju alltså i så fall låter väldigt befängt i himlen. För vi var antagligen skapade till att inte kunna hålla lagen. Och då ber vi Gud att han ska förlåta oss att vi är skapade som vi är av honom. Det onda ligger inte i vår oförmåga att hålla lagen utan Guds hjälp. Utan det onda ligger i att vi envisas med att försöka. Vi ber Gud att han ska förlåta oss att vi är beroende av Kristus. Men vi ber inte Gud om förlåtelse för att vi hela tiden försöker göra oss oberoende av honom. Vilket ju är det verkligt onda. Och det här är kanske lite nya tankar för somliga av oss. Men jag tror att det här är nyckeln till det vi samtalade om igår kväll en del. Att så många av er berättade hur ni varit igenom ett mer eller mindre utdraget stadium av verksamhetsnarkomani. Då det gällde att i varje pris ändå leva upp till sin kristna tro. Och flera av er berättade väldigt levande och målande hur Kristus blir mindre och mindre för en när man lever så. Blir mer och mer främmande. Man blir torrare och torrare i själen. Och tröttare och tröttare. Och det dröjer ett tag innan man kommer på att det där är fel. Och att det egentligen är det vi skulle be om förlåtelse för. Vi ska se ett festligt ord om det där i Apostlagärningarna 17. Ett ord som jag tycker mycket om. De av er som har hört mig förut har säkert råkat ut för det. Apostlagärningarna 17. 24 och 25. Det är Paulus som står i Aten och predikar. Han predikar nu alltså för människor som inte alls känner Gud, nästan inte vet att Jesus Kristi Gud och Fader finns. Han syftar ju på det här altaret med en okänd Gud och detta. Och så börjar han presentera denne okände Gud. Vad är det första han säger om honom? Jo, låt oss höra. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Där har du det. Här tycker jag det är glasklart uttryckt. Gud är inte ute efter springpojkar. Han har ingen användning för betjänter. Det låter till och med här som han till och med betackade sig för betjänter. Han låter inte betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Jag tycker det är väldigt bra formulerat i nya översättningen här. Alltså igen detta. Att när vi utan hans påverkan ska försöka göra tjänster åt honom, så kommer vi på kollisionskurs med Gud. Han vill inte ha det så. Han betackar sig. Och en av de stora bekymmerspunkten, eller vad jag ska kalla det, med svensk kristenhet idag, är inte att den är på kollisionskurs med djävulen, utan den är på kollisionskurs med Gud. Och det ena kanske är som att krocka med en moped, och det andra är som att krocka med en långtradare. Det är inte så lätt att krocka med Gud. Vi ska återvända till kära Romarbrevet nu, 7 kapitlet, och läsa den sista versen där. Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Jag tycker att den där kapitelrubriken är så olyckligt inplacerad. De är ju ditsatta någon gång på 1400-1500-talet, de där kapitelrubrikerna. För att här missar vi så lätt den här motsatsen. I 25:e versen är det i mig själv. Lämnad åt mig själv. Där är det människan i sig själv. Adam i sig själv. I nästa vers är det Adam i Kristus. Och det kan för allt i världen göra en så stor skillnad så att man kan tycka att det kan vara värt en kapitelrubrik. Jag menar inte så. Men vi missar ofta. Det verkar som det började något nytt. Och det gör det på ett vis, men på ett vis inte. Det hänger ihop det här. Och på samma sätt som Paulus säger i Aten, att Gud vill inte ha våra tjänster, han vill ge oss liv. Han vill ge helig ande. Därför att den heliga ande formar då våra liv. Till de förutberedda gärningar som Gud från början har tänkt ut. Och som är hans gärningar egentligen och inte våra. Så talar Paulus här om att i mig själv fungerar jag på ett sätt. Och i Kristus på ett helt annat sätt. Och 7:e kapitlet är ju ett enda i mig själv. Och 8:e kapitlet är ju ett enda i Kristus. Vill du ha riktigt roligt en kväll, så bjud hem 10 teologer. Ta dem gärna från lite olika samfund. Se till så du får med någon gammal kyrklig lutheran på köpet. Och så där framåt kaffet så frågar du, är människan god eller ond innerst inne? För att då utbryter genast den stora diskussionen. Och fråga också, i Romarbrevet 7 handlar det om den frälsta människan eller om den ofrälsta människan? Då blir det verklig fart på diskussionerna. Talar Paulus om sig själv som apostel i Romarbrevet 7? Eller ser han på sjuan som ett passerat stadium? Det som gör att den där diskussionen kan hålla på tills du får vattna blommorna för att folk ska förstå att de ska gå hem. Så det beror ju på att frågan är felställd. En felställd fråga kan aldrig få rätt svar. Och ställer du frågan fel så kan man hålla på och tjafsa i evighet. Därför det är ju inte det Paulus säger. Paulus säger, i mig själv fungerar jag så här. Som apostel och som allting, va? Men i Kristus, då är jag i åttan. Och jag är fullständigt fri, också som hur frälst som helst, att knalla fram och tillbaka mellan sjuan och åttan. Och det har vi ju allihopa gjort många gånger. Rätt vad det är så släpper man Herrens hand och så är man tillbaka i sjuan. Och så är man där ett tag. Och så kommer Herrens hand över en och kanske under förkrosselse så får man plötsligt inse att nu är jag där igen. Och så är man tillbaka i åtta. För Herren har kommit över. Visst, vi känner ju allihopa igen oss i sjuan. Men jag menar, så pass mycket erfarenhet har vi också alla av Herren att vi känner igen oss i åttan med. Och när jag säger detta så ska ingen tänka så här, hjälp, kommer jag till himlen? Tänk om jag skulle vara i sjuan när jag dör. Ja, lugn, bara lugn. Det är ingen fara med det. Det finns något som heter att räknas som rättfärdig. Att räknas som rättfärdig. Abraham trodde Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den dag du lämnar ditt liv i Herrens hand så räknar han dig som rättfärdig. Skulle du råka vara i sjuan när du kör av vägen så att säga och gjuter en ögonblicklig död som det sen står i tidningen så är ingen det, inte det i hela världen. Du kommer till himlen ändå. Men jag menar, här och nu är det naturligtvis en väldig skillnad att vi är i sjuan eller i åttan. Vilket era vi är. Men vi räknade som rättfärdiga. Och det där det uttrycker Paulus på ett intressant sätt. Vi ska titta i andra Timoteusbrevet 2. Där vi kan läsa 11, 12 och 13 verserna. Andra Timoteusbrevet 2. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, blir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Alltså om du förnekar honom och kör av vägen så ligger du lite illa till. Men trolöshet är någonting som kommer då och då i våra liv. Och det innebär inte att han förnekar gemenskapen med oss. Ty han kan inte förneka sig själv. Alltså finns det ingen ängslan och fruktan i det här. Men det finns väldigt mycket att lära. Guds trohet sträcker sig fram till förnekelsens gräns, alltså det medvetna avståndstagandet. Vårt kommande till himlen bygger inte i den meningen på vår trohet. Och tack och lov för det. Men det gör all skillnad i världen om vi lever i tro, det vill säga i Romarbrevet 8, i den gemenskap med honom där hans rättfärdighet hela tiden får befrukta oss och påverka oss. Eller om vi lever kvar i sjuan, som alltså är ett tillstånd av otro egentligen, då vi på nytt får för oss att vi måste förverkliga hans liv i oss på egen hand, då vi är i oss själva. Om vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 7 igen. Så får vi alltså här en magnifik beskrivning av människan i sig själv. Och låt oss läsa den i två steg och göra det bakifrån så att säga. Om vi börjar med 14 versen och läser kapitlet ut till en början. Och det är ju den biten som de flesta brukar känna igen sig i. Och vi ska sen försöka förstå vad det är det står här egentligen. Vad det är vi ska känna igen så att säga. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Det jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Många, många som kommer till själavård, jag vågar säga långt de flesta, brukar känna igen sig i den 15 versen, om inte förr så när man tar fram den. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Och därför är jag här. Och det handlar om så många olika sorters, vad ska vi säga, tvångsmässiga beteenden. Du kan höra det från drogmissbrukaren. Jag förstår egentligen inte varför jag håller på. Jag vet ju hur det här kommer att sluta. Jag har sett så många av mina kompisar dö i förtid. Det här ger mig egentligen ingenting. Ändå fortsätter jag. Du kan höra det från den hetsätande flickan som söker hjälp. Jag har gjort allt vad jag kan för att sluta. Jag kan inte förstå varför jag håller på med det här. Och jag skäms så fruktansvärt över att inte ens kunna styra mitt ätande. Men jag förstår det inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Du kan höra det från bittra människor som kommer och söker hjälp. För alla sina livsbesvikelser av alla slag. Jag vet att om jag kunde ta det här med en klackspark och strunta i alltihopa och istället göra något av livet som är idag, så skulle jag må mycket bättre, men jag kan inte. Jag kan inte begripa att jag håller på och ältar och rotar i allt det här gamla, men jag kan inte låta bli. Jag kommer inte loss. Det här är mycket levande. Jag tycker det är en hel psykiatribok i en enda vers. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Nå, vad säger nu Paulus om människan när hon är i sig själv? När alltså Kristuskontakten är bruten. Är hon god eller är hon ond? Och här är det kanske viktigt att vi fångar in Paulus budskap så att vi riktigt förstår vad han menar. Det gäller att vi ska kunna känna igen oss själva och andra ska kunna känna igen sig själva. Därför att ibland förenklar vi kristen förkunnelse till att säga det att ja, människan är ond innerst inne. Och det är inte alla som känner igen sig i den beskrivningen. Och så säger inte ens Paulus. Han säger att i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Och då kan man kanske tycka att Paulus håller med om det som vad ska vi säga, många människor säger om människan med stort M. Nämligen att hon kan ibland vara ganska elak och ganska svår att ha att göra med, men de flesta är snälla innerst inne. Ändå har vi på känn att det där är någon sorts undanflykt, det är något lurt med den beskrivningen. Det stämmer ju inte heller. Är man snäll innerst inne så behöver man ju inte frälsning. Eller? Med min håg, i teorin, bejakar jag Guds lag, säger Paulus. Men i praktiken gör jag det inte. Med mina lemmar, med mina gärningar, jobbar jag hela tiden mot Guds vilja. Och denna märkliga kluvenhet, den finns nu förklarad i den 14:e versen. Själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Detta såld till slav under synden är viktigt för att vi ska förstå Romarbrevet 7. Vem var det som sålde oss? Och hur gick det till? Och när hände detta? Vad är det Paulus syftar på? Jo, han syftar på förbannelsen efter syndafallet. Adam hade ju startat sitt fina projekt självförgudning. Att bli som Gud. Vilket alltså ytligt sett ser så bra ut. Att lyckas med rättfärdigheten utan Guds hjälp. Men i själva verket är det en upprorshandling. Att avsätta Gud i sitt liv. Allt beror ju bara på vad man kallar saker och ting, det vet ni väl. Om man kallar sin snålhet för sparsamhet så låter det mycket bättre. Och om man kallar sin elakhet och brutalitet för rättvisa så låter det ju väldigt fint. Om man kallar sin maktlystnad för ledaregenskap låter också jättebra. Allt är ju bara en fråga om vad man kallar det. Ytligt sett. Och Adam, han tycker nu att han ger sig in på något väldigt fint. Nu ska inte Gud behöva hjälpa mig med rättfärdigheten, utan jag ska leva upp till den på egen hand och jag ska verkligen klara det här själv. Ja, vad bra, säger vi. Oh, vad bra. Usch, säger Gud. Det där måste jag stoppa. Det här är det ondaste han kan hitta på, han, Adam. Och det ser vi ju under Jesu vandring på jorden. Inga utvecklar en sån ondska som de människor som verkligen fått för sig att de skulle klara det goda på egen hand. Det är de som slår ihjäl honom till sist. Där ligger den maximala ondskan. Och det faller på blinda fläcken i våra ögon. Vi har svårt att se det här. Men när människan får detta för sig, så kallar inte Gud det här för ett fint projekt. Utan han förbannar både Adam och skapelsen på en gång. Och det senare tror jag är för att inte Adam ska kunna använda skapelsen och dess resurser i sitt uppror emot Gud. Och när då Gud förbannar skapelsen så blir allt levande dödligt. Och Adam själv blir såld till slav under synd. Han blir såld till slav under en upprorsmakt i hans eget liv. Vars enda målsättning är att avsätta Gud i hans egenskap av Gud. Följden blir att människan som hon sen blir efter syndafallet och efter Guds förbannelse. Vi kan beskriva henne på det här sättet. Hon vill det goda. Men hon vill inte ha Guds hjälp till det goda. Och därför hindras hon av Gud. Och i allt det här ligger också den här finurliga gränslinjen mellan att älska Gud och att älska hans gåvor. Som hjorten trängtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dina gåvor, och Gud. Skulle vi mycket oftare säga än att vi säger så längtar min själ efter dig, o Gud. För människan har en längtan efter det goda. Hon är inte ond innerst inne i den meningen att hon har som sin högsta önskan att få svina ner sig. Det kan man visserligen tro om man jobbar vid polisen och hämtar andan efter midsommarafton, men det är egentligen inte så. Adam i sig själv vill det goda, men vill det på egen hand. Och då vidtar Gud ett ganska drastiskt steg. Han säljer Adam till slav under synden. Och det är först när Gud gör det som systembolag och brännvin och allt möjligt annat elände dyker upp. Därför att människan vill inte leva i ett totalberoende av Gud. Och Gud tycks resonera ungefär som så här att om du vill kalla det här för rättfärdighet så ska jag tala om för dig, jag kallar det här för synd i kubik. Och för att du ska fatta att det här är synd i kubik så ska jag sälja dig till slav under synden så att all möjlig annan synd kommer på rullning i ditt liv och du får se att du inte kan bli rättfärdig. Jag ska sätta stopp för dig i ditt rättfärdighetsuppror. Och du kan också se det här att det Paulus talar om i Romarbrevet 7 är följderna av Guds förbannelse, den som står kvar över människan så länge hon försöker ändå på något sätt att förverkliga Adams rättfärdighetsuppror. 24 versen. När han har talat om syndens lag i mina lemmar så stönar han till och säger så här: jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? När blev Adams kropp dödlig? Jo, när Gud förbannade. Och det är genom den förbannelsen som den här kluvenheten finns i Adams väsen. Det finns en längtan i var och en av oss att lyckas på egen hand med rättfärdigheten. Men Gud har lagt in en broms som är mycket starkare än motorn. Och den kan till och med få ekipaget att backa, så det var ingen bra bild. Men när vi är i Kristus, då är den upprorskraften övervunnen. Därför att då är vår längtan inte längre, står vår längtan inte längre till de gärningar vi ska göra, utan de står till hans person. Och då utför han sina gärningar i oss. Vi kan ju föra ner det här resonemanget från ett luftigt teologiskt och teoretiskt plan till högst vardagsnära realiteter. Vad är det som hindrar mig från att leva ut den rättfärdighet som ändå kan finnas så att säga i min håg, i mitt inre? Jo, det är ju egentligen min dödlighet. Vi upplever alla i oss själva att ja visst, 25 öre kan man lägga i kollekten. Ja, det kan man inte längre, för det finns inte. Men 50 öre kan man lägga i kollekten. Men att lägga allt man har i kollekten. Hjälp, då kan jag ju dö. Tänk om jag svälter ihjäl. Alltså finns det någonstans på vägen ett sorts hit, men inte längre. När jag går över den gränsen så går jag ju över en dödens gräns. Och på så många sätt är det ju min dödlighet som hindrar mig från att göra det goda jag ville. Alltså också det sammanhängande med förbannelsen ur mitt liv. Det hindrar mig. Min dödlighet hindrar mig från att göra mig till den Gud jag ville vara. Den framgångsrika rättfärdighetsmästare som jag skulle vilja vara i mig själv. När Gud förbannar marken och förbannar skapelsen så får ju rättfärdigheten ett så högt pris att vi backar inför själva priset. Vi klarar inte i oss själva att gå till rättfärdighetens yttersta gräns. Det är ju det Jesus har gjort i vårt ställe. Du tror att du kan ge ditt liv för mig, säger Jesus till Petrus. Men innan tuppen har galit ska du 3 gånger ha förnekat mig. För du kan inte det här. Det finns en kraft i ditt liv som är starkare än vad du tror. Men sen, säger Jesus, någon ska omgjorda dina länder och föra dig dit du inte vill. Du kommer att ge ditt liv för mig. Men du kommer att göra det i mig och inte i dig själv. Det goda jag vill har blivit livsfarligt. Om vi ska uttrycka det så. Och därför både vill och inte vilja. Eller rättare sagt, jag vill men jag kan inte till sist. För priset är för högt. Låt oss sluta denna timme med att gå till Matteus 18 kapitel. Och läsa de 5 första verserna. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Att omvända sig. Ibland har vi ett lite ytligt sätt att använda ordet omvändelse. När folk har levt i sus och dus i många år och går med i församlingen, så säger vi nu att han omvänt sig. Och för all del, jag säger inte att det är fel att uttrycka det så. Han har blivit frälst. Men när Jesus använder ordet här, så talar han inte till hedningar. Han talar inte ens till fariser och präster, utan han talar till sina lärjungar. Om ni inte omvänder er, säger han. Och efter vårt sätt att begagna ordet, så tycker vi att när de drog upp båtarna på land och släppte näten och började gå med Jesus, ja, då hade de omvänt sig. Det här är många år senare. Jesus säger, om ni inte omvänder er, så står ni utanför det viktigaste. Ni är främlingar för himmelriket. Om ni inte omvänder er. Vad är det du ska syssla med som själavårdare? Du kanske kommer att träffa människor som varit kristna i hela sitt liv. Gamla pålitliga hemmasöner som kommer fulla med besvikelse på sitt kristenliv och säger, se, så många år har jag nu tjänat Gud och aldrig uteblivit från en enda gudstjänst, och han har inte ens gett mig nådegåva. Vad ska du hjälpa honom med? Du ska hjälpa honom med omvändelse. Han har tjänat Gud, menar han. Men han har gjort den där sortens tjänster som Gud betackar sig för. Han har tjänat Gud som om Gud behövde något. Och det ligger mycket mer av uppror i det där än vi fattar, därför att det här är vi blinda för om något. Om det är någonting vi har svårt att se, så är det detta. Och i lärjungarnas liv yttrade sig i att de ständigt återföll i det här med att hålla på och diskutera om vem av dem som var den största. Vem har det finaste ungdomsarbetet av församlingarna i stan? Vem har den rappaste evangelisationen? Vem av oss är den största? Hos vem är det egentligen som den helige ande är mest utgjuten? Skryt, skryt. Om ni inte omvänder er. Vad ska vi omvända oss från? Jo, från vår tro att Gud är beroende av våra gärningar. Och att rättfärdigheten är något att leva upp till. Till det upprorets kärna i vårt innersta. Och så länge vi lever efter den principen, så är vi på kollisionskurs med Gud. Jag stryker under det igen. Inte med djävulen, utan med Gud. Det typiska med Jesus är att han aldrig förklarar sig. Han bara säger det där, om ni inte omvänder er och blir som barn. Man sitter där och undrar, vad är det för fint med ungar? Det är ju mycket bättre än de blir vuxna och kan sköta sig själva och kan stå på egna ben och klara sig och så här. Vad är det han pratar om egentligen? Man kommer till en viss gräns i sin förståelse, sen är det stopp. Och det är för att Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för de enkla, de ödmjuka, de som är som barn. Och när Jesus möter Petrus på Genesarets strand och frågar, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Då behövs det inga förklaringar längre om vad som är barnaskap. Petrus vet precis. Hur han har omvänt sig. Och många av Jesu termer är obegripliga, inte dess man har upplevt dem. Frank Mangs har en gång förklarat det här på ett, tycker jag, väldigt bra sätt. Att det är egentligen meningslöst att predika om förkrosselse. För somliga har inte upplevt det och begriper inte vad man menar. De andra har upplevt det och behöver inte höra ens predikan. Ja, så är det. Och ändå står jag här och försöker. Men nu får vi ta rast.